Det gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, år 2022. Avsnitt 6. Trauma, en skadad själ. Presenterat av Teresa Alsén.
Ordet trauma används idag i samband med vitt skilda företeelser. Från krigshändelser, erfarenheter av flykt, upplevelser av våld eller övergrepp i familjen, till förlust av val eller förlorade fotbollsmatcher. Som så ofta när en term används i så stor utsträckning blir det till slut oklart vad som egentligen menas med den. Skälet till att termen används så brett har att göra med att trauma är ett komplext och svårförståeligt fenomen. Att ringa in betydelsen av ordet trauma kan vara svårt eftersom det beskriver både den utlösande händelsen, till exempel en trafikolycka, och de psykologiska konsekvenserna för de drabbade som har ett trauma efter denna händelse. Det finns också ett antal olika psykiska störningar som kan uppstå till följd av trauma. Den mest kända är väl det posttraumatiska stresssyndromet. Så vad pratar man om när man pratar om trauma? Ordet trauma kommer från gammalgrekiska och betyder sår, skada. Inom medicinen har ordet ursprungligen använts för fysiska skador, och så används det än idag. Till exempel kallas en hudskada för ett kraniocerebralt trauma. Det var först långt senare, med en växande medvetenhet om psykologiska processer, som ordet trauma började användas för att också beskriva skador som inte bara kroppen utan även själen drabbats av. Och det är vad vi kommer att ägna vår uppmärksamhet åt här. Ett trauma beskriver alltså initialt en händelse som gör ett mentalt sår. Denna definition är viktig och hjälper till att klara upp ett vanligt missförstånd. Själva händelsen, till exempel en nära släktings plötsliga död, behöver inte i sig traumatisera. Konsekvenserna kan bli mycket olika för olika individer. En händelse blir bara till ett trauma när den upplevs som livshotande på ett sätt som ger ett djupt psykologiskt sår som inte läker. Huruvida en händelse har en traumatisk effekt och utlöser motsvarande psykiskt lidande beror bland annat på om den drabbade har möjlighet att klara av och bearbeta det som upplevts. Till exempel om personen har ett bra socialt nätverk som han kan prata med om det som hänt. Effekten av traumat beror även på hur stabil den övergripande psykologiska motståndskraften hos den drabbade ser ut. Tiden omedelbart efter händelsen är av avgörande betydelse för om chockerande händelser utvecklas till en traumarelaterad störning. Rätt omhändertagande i omedelbar anslutning till ett trauma har en god skyddseffekt. Naturligtvis beror det också på hur svår och betydelsefull händelsen är. Det finns till exempel sådant som kallas för extrem traumatisering, såsom tortyr eller upprepat massivt våld eller övergrepp, där nästan alla människor som blivit utsatta lider av ett trauma, även om det kan ta sig olika uttryck. Våld som andra människor medvetet utsätter oss för är psykologiskt svårare att bearbeta än till exempel våld som härrör från natur- eller miljökatastrofer. Sist men inte minst är det av avgörande betydelse hur gammal en människa är och i vilken fas av psykologisk utveckling hen befinner sig. För vuxna människor, exempelvis, är det normalt inte svårt när föräldrarna avlägsnar sig och lämnar dem ensamma i några timmar. För ett litet barn däremot skulle en sån situation kunna upplevas som katastrofal, särskilt om den upprepas ofta, och ha en traumatiserande verkan. Vi är särskilt utsatta och sårbara vid övergångar mellan olika faser i livet. Särskilda övergångsperioder, som till exempel spädbarnsåldern, puberteten, vid födseln av ett barn, efter separationer eller yrkesmässiga omvälvningar. Vi kan här konstatera att vad ett trauma är och vilka konsekvenser det får varierar mycket från person till person. Det är även viktigt att poängtera att alla trauman inte utlöser psykiska störningar i form av till exempel ett posttraumatiskt stresssyndrom. Psyket har många olika sätt att hantera traumatiska upplevelser. Vi kommer att ta itu med trauma och dess psykologiska konsekvenser i flera avsnitt av vår podcast. I detta avsnitt vill vi lägga fokus på traumatisering i tidig ålder. I ett annat avsnitt kommer vi att prata om trauma som kan drabba vuxna och vilka psykologiska mekanismer ligger bakom utvecklandet av posttraumatiskt stresssyndrom. I ett tredje avsnitt kommer vi att avhandla sambandet mellan traumatisering och samtidshistoria, samt olika sätt som trauman fortplantas från generation till generation med stora samhälleliga konsekvenser som följd. En persons psyke är aldrig så sårbart och ömtåligt som i barndomen, eftersom barnet upplever allt möjligt som faror, parallellt med att det saknas psykologiska strukturer som kan ta hand om dem. Hunger och törst, till exempel, kan bli till skrämmande psykologiska upplevelser om de inte blir tillfredsställda inom en viss tid. Från början vet barnet inte att hunger inte behöver vara livshotande, utan upplever det som en smärtsam brist, som är total och kan hota hela existensen. För ett litet barn är hela världen potentiellt traumatiserande, eftersom det ännu inte har byggt upp någon sammanhängande bild av sig själv och världen, genom vilken det kan urskilja och sortera interna och externa händelser. Det lilla barnet är helt beroende av andra människor för sin överlevnad. Det behöver känslomässig värme, skydd och fysisk omvårdnad från dem. Barnet kommer in i en värld full av okända inre impulser och yttre stimuli för vilka det ännu inte har något namn och som ofiltrerat flyter in i hans psyke. Ett spädbarn behöver först att någon i det yttre ger dem skydd och säkerhet, Och anknytningen är av grundläggande betydelse här. Det är genom att knyta an till varandra som föräldrar och barn, liksom andra i barnets närhet, utveckla den särskilda relation som kan skapa känslan av trygghet och ge den omvårdnad och kärlek som barnet behöver. Om ett spädbarn får tillräckligt med kärleksfull lyhördhet får det förutsättningar att gradvis utveckla en egen bild av hur upplevelser, känslor och tankar hänger ihop, så att barnets psyke med tiden blir allt mer stabilt och motståndskraftigt. Inre impulser och yttre händelser skrämmer inte längre på samma massiva sätt då. Genom samspel med sina närmaste lär sig barnet ord och begrepp som bidrar till en växande förståelse för vad som händer i henne och omkring henne. Barnet utvecklar med tiden ett mer balanserat sätt att handskas med sig själv och omvärlden. Denna psykologiska inre struktur som växer fram är det som håller ihop självet och det som ger oss en känsla av att vara hel, vara säker, kunna lita på världen och andra människor. Man kan likna det vid en psykologisk hud som, likt den fysiska huden som skyddar vår kropp och inre organ, ger oss som individer en form och möjliggör kontakt med miljön utan att den skadar eller sårar oss. Denna psykiska hud är också det som rivs upp av ett trauma. Vår inre trygghet och tillit till omvärlden punkteras eller förstörs. Man kallar det för tidigt trauma när traumatisering inträffar i just denna tidiga utvecklingsfas. I en ålder när den mentala strukturen fortfarande är under utveckling och tilliten formas. Den mest förödande är traumatiseringen i anknytningsrelationerna. Det vill säga svåra och upprepade upplevelser av svek, vanvård eller övergrepp som de egna föräldrarna eller någon i kärnfamiljen står för. Anknytningen och den lyhörda, kärleksfulla omvårdnaden är absolut nödvändiga för utvecklingen av den sunda psykologiska strukturen. Trauman i detta utvecklingsstadium kan därför få massiva konsekvenser för utvecklingen av hela personligheten. Ihållande och repetitiv traumatisering, exempelvis upprepade sexuella övergrepp, försummelse eller våld från någon anknytningsperson, förvränger de inre bilderna av sig själv och omvärlden. Det är inte ovanligt att barnen känner sig skyldigt gentemot gärningsmannen, medan det känner skam och hat mot sig själv. Denna psykologiska mekanism kallas för identifiering med angriparen och handlar om psykets sätt att söka räddning, försvara sig i utsattheten och skaffa sig kontroll genom att i sin föreställning bli ett med den starka och mäktiga förövaren. Det traumatiserade barnet förblir beroende av sin omgivning, till exempel missbrukande föräldrar, oavsett hur de behandlar det. Det kan inte ta tillflykt till polisen eller någon annanstans, utan bara till handen som slår det. Detta leder till en massiv förvirring och allvarliga strukturella störningar i utvecklingen av personligheten. Hat och kärlek, rädsla och trygghet smälter samman på ett destruktivt sätt. Som vuxen kan till exempel en sådan person hoppas få skydd och kärlek från människor med liknande våldstendenser, vilket ofta leder till olika former av retraumatisering. Men inte bara gärningsmannen själv, som till exempel en våldsam far, spelar en viktig roll, utan också hur barnets miljö hanterar sådana incidenter. Det är inte ovanligt att destruktiva förhållanden i familjen hålls hemliga av de andra familjemedlemmarna, grannarna och bekanta, som mer eller mindre villigt förbiser, slätar över eller normaliserar. Ibland finns det en tendens att rädda och skona förövaren för att inte behöva hantera honom och de skamliga händelserna. Skulden för det som hänt flyttas dessutom ofta till den person som minst är i stånd att försvara sig, det vill säga till offret. Det heter att det är barnet som är oregerligt, besvärligt eller får skylla sig själv. Denna erfarenhet är lika förödande för personlighetsutvecklingen som själva traumat. Det utsatta barnet internaliserar, alltså gör till sitt eget, en relationsmodell där det upplever att det förtjänar det våld som andra gör mot det och känner sig som källan till det onda som är destruktivt för dem. Men tidiga barndomstrauman behöver inte alltid leda till en personlighetsstörning. Om trauman är mindre allvarliga eller bara relaterade till ett visst område, eller om det handlar om en enskild händelse, kan traumat också införlivas i psykets utveckling och bli på ett annat sätt. Till exempel, om mamman till ett litet barn dör i en trafikolycka eller av en sjukdom, men familjen annars är stabil, kan andra människor ta kärleksfullt hand om barnet så att det kan fortsätta att skyddat och tryggt växa upp. Naturligtvis orsakar förlusten av modern ett psykiskt sår för barnet. Det är något som barnet inte kan förstå, bearbeta eller integrera. Något som överstiger det unga psykets hanteringsförmåga. Men detta behöver inte nödvändigtvis leda till bildandet av en omfattande strukturell störning i personlighetsutvecklingen. Det psykiska bygget kan fortsätta att formas, så att säga, runt ett visst område som kan förbli utelämnat. Man talar också om inkapsling av trauma, då ett visst inre rum förblir stängt, omgärdat av tjocka väggar, inom vilka en katastrofal och förödande känsla lurar, medan resten av det psykiska huset kan byggas på och bli ganska stabilt. Vid mindre gynnsamma omständigheter kan det psykologiska försvaret säkerställa att all kontakt med detta område av emotionell upplevelse undviks. Till exempel genom att känslor och känslomässig närhet överhuvudtaget undviks. En annan lösning kan vara att avvärja känslor av beroende genom att ständigt driva den andra i relationen in i en beroende situation. Det är inte alltid lätt att upptäcka om ett barn bär på ett trauma. Särskilt inte hos mycket unga barn. Det finns inga entydiga sätt att reagera på det obegripliga. Traumat är något som barnet inte kan hitta en relation till och därför inte kan sörja. Det kanske fäller inga tårar och gör inget uppror, vilket annars är vanligt i en sorgeprocess. Ofta har det tolkats som att små barn inte märker fruktansvärda händelser eftersom de fortfarande är för unga för att förstå. Det är dock just det att de inte förstår som får konsekvenser. Barns reaktioner på trauma är ofta svårmärkbara. Barnet kan till exempel bli tyst, dra sig undan, verka frånvarande eller uppvisa symptom som ter sig orelaterade, till exempel få ätstörningar eller beteendeproblem i förhållande till andra barn. Dessvärre bemöts dessa reaktioner ofta med disciplinära åtgärder i kombination med avsaknad av förståelse och missriktade pedagogiska grepp. Vad som faktiskt rör sig inom barnet kan däremot ofta ses i hur barnet leker. Det är genom leken som barn hanterar det de upplever. I sina teckningar eller i lekar kan barnet gestalta personer och situationer som det har upplevt själv eller bevittnat. I leken kan det agera ut olika känslor genom att iscensätta scenarion och handlingar som dels konkret återspeglar det traumatiska, men som också ger möjligheter att leda handlingen vidare, söka sig till nya lösningar. Ibland kan det till exempel fantisera sig till en större makt och kontroll än det upplevt från början, och på så sätt frigöra sig från, eller i alla fall balansera, sina upplevelser av skräck, förnedring och utsatthet. Barn kan ofta inte berätta om fasor de upplevt under krig eller flykt, för det är upplevelser som ligger bortom det begripliga. De kan däremot måla och gestalta svåra, komplicerade känslor. Barnen behöver vuxna som kan intressera sig för innehållet i det de målar eller leker. De behöver vuxna som kan ta emot utan att döma, sätta ord på olika känslor för att göra dem mer hanterbara, skapa berättelser som går att integrera i deras livshistoria så att de inte behöver kapslas in i skräckens låsta rum. Har barnet inte fått hjälp med det, kan det ibland i vuxen ålder inte ens komma ihåg det trauma som drabbat det. Personen kan leva ett normalt liv och klara vardagslivets krav. Samtidigt kan hen lida av symptom som ter sig helt obegripliga för henne. Hen kan till synes utan anledning hamna i tillstånd av ofattbar förtvivlan, ogrundad sorg eller en katastrofal och namnlös rädsla. Inte sällan utvecklar personen också psykosomatiska symptom. Och kanske har hen också svårt att knyta an och skapa en levande relation till sig själv och sina medmänniskor. Svåra händelser i en människas liv som hen psykologiskt inte kan hantera, förstå, bearbeta inom sig och integrera, lever kvar oförändrade i sina inkapslade rum. Patienter är ofta förvånade över att händelser från barndomen fortsätter att påverka vardagen senare i livet. Det var ju så länge sedan, får man höra. Men det som inte har bearbetats känner ingen tid. Tiden står still i traumats rum. Där finns det inträffade alltid närvarande. Och vid tillfällen då det uppstår en kortslutning med det medvetna, till exempel när någonting plötsligt påminner om det som hänt, kan personen omedelbart förflyttas till där och då. Detta kan leda till panik, massiv rädsla eller dissociativa symptom då man upplever sig frånkopplad och icke-deltagande. Ett annat fenomen som kan uppträda är så kallade flashbacks. En visuell, hallucinatorisk perceptionsstörning typiskt för det posttraumatiska stresssyndromet, då traumat återupplevs gång på gång. För att upplevelser och erfarenheter ska bli till medvetna delar av vår historia krävs en process av känslomässig och kognitiv förståelse för vad man har varit med om. Känslorna behöver genomgå en inre sortering. De behöver tas emot och bearbetas tills de laddas ur tillräckligt för att tolereras. Det är vad en sorgeprocess handlar om. Denna process är inte möjlig med ett trauma där skräcken och smärtan brutit förbindelserna med resten av personligheten för att skydda den. Traumat finns kvar. Det hålls effektivt kvar bakom inkapslingens väggar, som den radioaktiva kärnan bakom det förstörda kraftverkets betongsarkofag. Traumat fortsätter att påverka i det fördolda. Också genom en mer diffus upplevelse av att något existentiellt viktigt kan i ett nafs gå förlorat. Att det inte finns något garanterat skydd. Och att säkerheten är förrädisk. Det som så djupt och oåtkomligt har skrivit in sig i en människas psyke kan då skicka varningar inför alla anknytningssituationer. Inför varje förhållande. Kanske till och med varje ögonblick av avkoppling och välbefinnande. Och hindra närhet och tillit att utvecklas. Vid situationer då emotionell närhet skapas, till exempel när ett barn föds, kan det utlösa svårbegripliga reaktioner och panik. Trauman gör att själens hus ritas om, där vägar till det inkapslade utrymmet kan stängas av. Och aldrig mer ska man förledas in i ett förhållande när man blir så existentiellt beroende, älskar så mycket och kan bli så fruktansvärt sårad. Psykoanalytiskt talat är traumat omedvetet, eftersom det aldrig har tagits upp av medvetandet. Det vill säga, det har aldrig blivit mentalt integrerat. Kanske är det fortfarande en övervägande kroppslig, fysiologisk, affektivt oordnat upplevelse som barnet en gång kände och som aldrig förvandlats till tal och tanke. Dessa erfarenheter kan återuppväckas vid situationer som påminner om där och då med åtföljande somatiska reaktioner och panikattacker. När en sån person söker psykoterapi kan det hända att terapeuten först inte förstår vad det handlar om, även om hen snart kan utveckla en känsla för patientens sårbarhet. När det gäller traumatisering som inte handlar om en enda och tydligt identifierbar händelse, såsom exempelvis moderns död, kommer det att krävas ett djupgående och omfattande arbete för att förstå och bearbeta vad personen varit med om. Det kan handla om separationer som ägde rum för tidigt och alldeles för länge för det lilla barnet. Till exempel om barnet tidigt hade en lång sjukhusvistelse i ensamhet, vilket förr i tiden inte alls var ovanligt. Det kan i andra fall röra sig om ett massivt känslomässigt övergivande förknippat med att föräldrarna varit frånvarande eller kanske fysiskt närvarande men känslomässigt otillgängliga för att de kanske själva lidit av psykisk ohälsa. Psykoterapi som bygger på ett växande emotionellt band mellan den traumatiserade personen och psykoterapeuten väcker till liv sådana tidiga trauman som färgar av sig på relationen och måste bearbetas inom den. Även i fallet med en enstaka traumatiserande händelse kan det bli svårt att initialt förstå att det handlar om trauma. En sådan händelse kan ha tystats ner, förnekats eller hållits hemlig och döljts i familjens historia. Försedd med skam eller rädsla kan den ha blivit osynlig och därmed okänd för den berörda personen. Som med alla psykiska skador är det av vikt att terapeuten går varsamt fram. Personer som söker psykoterapi önskar såklart att lösa sina problem, men kan samtidigt vara mycket rädda. Rädslan kan handla om att bli överväldigad av känslorna och den mentala smärtan som hålls bunden i det inkapslade utrymmet. Det kan till exempel ta sig uttryck som rädslan för att aldrig kunna sluta gråta när en tår väl har trängt fram. Samtidigt finns det en längtan efter att denna tår äntligen får komma. Att förstå och integrera ett sådant trauma lindrar nämligen den konstanta smärtan. Det som tidigare varit ihåligt får innebörd och mening. Erfarenhetsluckor fylls där känslor blir mer förståeliga och satta i sammanhang. En genomarbetning av trauma hjälper att förstå vem man är och öppnar för en ny vitalitet och bättre kontakt med omvärlden. Inte bara för att man bättre förstår hur barndomen har format en, utan framför allt för att man förstår varför man känner och beter sig som man gör idag. Och gradvis, med en framgångsrik terapi, kan en sorgeprocess starta. Tårar får flyta som aldrig flutit. Traumat kan frigöras från inkapslingen och bearbetas. Först då kan de traumatiska erfarenheterna förpassas till det förflutna där de hör hemma. Och upphöra att ständigt hota personen i nuet. Terapeutiskt arbete med sådana tidiga trauman är en mycket känslig process som kan vara extremt påfrestande. Det finns goda skäl till varför ett traumas inre rum är avstängt. Så att försök att närma sig åtföljs av massiva spänningar och rädslor för att förintas, inte kunna stå ut eller till och med bli galen. Desto viktigare är det för terapeuten att ta hänsyn till den rädslans skyddsfunktion, respektera den och vara lyhörd. Man behöver skapa en förtroendefull relation där en känsla av trygghet gradvis kan byggas upp för att möjliggöra för patienten att närma sig det svåra på egna villkor. Och stå ut med det som återuppväcks. Minnen av att känna sig helt hjälplös, skräckslagen, skamfylld och maktlös. Den här gången gör man det tillsammans med terapeuten som kan ta emot, spegla och hjälpa till att göra upplevelsen begriplig. En genomarbetning av traumatiserande erfarenheter kan skapa en ny känsla av kontroll. Och även om den inte kan läka alla sår, kan den lindra smärtan tillräckligt för att det blir möjligt att leva med den.
Det gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rätsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell och Teresa Alsén. Musik av Carl Malbert.